till avslutningen på den här kursen som har handlat mycket om nåden och nåden alena. Och vi kan väl som en sammanfattning nu säga att det vi har hört från Herrens ord om nåden och nåden alena, det gör oss glada och det gör oss tacksamma. Och det är som glada och tacksamma människor som vi också nu ska åka härifrån. Ni ligger i startgroparna. Era väskor är redan ute i bilarna. Och ni skrapar med fötterna som hästar. Och hoppas jag inte ska hålla på för länge till avslutning. Till ämnet nåden alena hör ju detta att det är Herren som har gjort allt. Det är Herrens förtjänst att vi är glada. Det är Herrens förtjänst att vi sitter här. Och vi har sagt att det är inte bara av nåd alena som Kristus har återlöst oss på korset. Det är också av nåd alena att vi kom hit. Och att vi på nytt har fått höra sanningen. Och på nytt får stärkas i våra hjärtan över att vi har frid med Gud. Jesus säger så här i samma kapitel som Egil har predikat över idag. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Ibland vänder vi ju på detta och säger jag har utvalt Gud. Eller jag har utvalt Kristus. Men vi ser här av texten att det är tvärtom. Det är Kristus som har utvalt mig. Det är Kristus som har utvalt oss. Det är nåd alena. Men denna nåd, denna glädje, denna tacksamhet som vi nu känner, den har ju Herren inte givit oss för att vi ska stänga in den. Utan han säger, jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Och när vi hör det, då kanske vi tänker så här. Jaha, nu får jag inte vara glad längre. Nyss var jag så glad och så tacksam. Men så kommer det här. Ja, vi ska gå ut och visa kärlek. Vi ska gå ut och bära frukt. Ja, Kristus säger till och med att genom att ni går ut och bär den rätta frukten. Så kommer människor att ära er fader som är i himmelen. Det är alltså meningen. Men när vi slår ner blicken, när vi hör det, vi ska gå ut och bära frukt, så kan det också bero på ett litet missförstånd. Det är inte meningen att vi ska slå ner blicken och tänka, ja då var det inget roligt längre. Utan nu har vi såna här omöjliga uppgifter och jag vet inte hur jag ska få till det, som något sånt brukar ni säga här i Norge. Jag får det inte till. Men du ska ju inte få det till. Jag har ju hört så fint i dagens predikan att hur det är med grenar i vinträdet. Det är inte grenarna som får det till. Det är vinstocken som får det till. Det är att man tillhör Kristus. Det är det som skapar liv i grenarna. Du ska inte få det till. Och faktum är ju att Kristus säger efter det att han har också påmint om vår härliga uppgift här i världen. Så säger han. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Han säger alltså inte detta för att vi ska bli frustrerade och liksom knyta oss igen och börja tänka, hur ska jag nu få det till? Precis samma sak säger Jesus i samma kapitel som vi hörde predikas över idag. Precis efter det att predikotexten slutar så säger Jesus, detta har jag sagt för att min glädje ska bo i er och för att ingenting ska fattas i er glädje. Då förstår vi ju att vi måste tänka fel. Om det som enligt Jesu egna ord innebär att vi ska ha frid och glädje. Ja, glädje i fullt mått i oss. Ingenting ska fattas i er glädje. Och vi istället när vi hör det tänker, ja men nu är det slut med glädjen. Nu får jag inte vara riktigt glad längre. Jag ska ju bära frukt. Vi har också under den här kursen talat om ångern. Och i det sammanhanget just kommit in på detta. Jag får det inte till med ångern. Jag ska ju ångra synden. Men hur är det egentligen med min ånger? Är det inte i själva verket så att jag ganska ofta har lust till synden? Låt oss då förklara det här ytterligare och säga. Det är inte du som ska få det till med varken ången eller tacksägelsen. Ången är inte ditt verk. Men vi vill alltid krångla till det och på något sätt ha någonting att berömma oss av. Kan vi nu inte få berömma oss av tron? Att vi själva har avgjort oss. Det har de där i Biblikum och Bekännelsekyrkan tagit ifrån oss. Vi kan inte avgöra oss. Vi kan inte skaffa oss tron själv. Den är en Guds gåva till 100%. Om jag alltså inte får göra någonting när det gäller tron. Då får jag väl försöka göra någonting när det gäller ången då. Någonting vill jag ju göra. Någon berömmelse vill jag ha. Men så får jag inte heller till det med ången. Men enligt Guds ord är det ju så att i båda fallen. Både när det gäller ången och när det gäller glädjen över evangelium. Så är det helt och hållet Guds verk. Slapp av. Vem är det som skapar ånger hos dig? Det är Gud som gör det till 100% genom sin lov. Och någon annan ånger än den som skapas hos dig genom lagen, genom loven, ska du inte försöka att pressa fram. Genom loven blir du avslöjad. Loven skrämmer dig. Enligt loven så finns det inget hopp. Enligt loven så står helvetet öppet för dig. Det är loven som verkar ången. Det är evangelium som verkar tron eller glädjen eller tacksamheten. Så enkelt är det. Nu kan du alltså sluta upp med att försöka få till det. Och nu kan du förstå vad Jesus menar. När han både predikar lov och evangelium. Trösteord och löften. Och samtidigt förmaningar om att vi ska bära frukt. Att vi inte ska dölja Herrens gärningar och ljuset under skeppan. Utan det ska vara på, högt på berget. Som en stad på ett berg så att det syns. Och så att människor därigenom prisar vår himmelske fader. Det är Herren som genom lov och evangelium får till det. Och vi vet ju att det är sant om vi tänker efter. Jag vet att unga människor säger det att när de har varit på ett läger. Då är de så ivriga efteråt, så brinnande i anden. De har blivit upplyftade och ivriga genom bibelstudierna. Men också genom gemenskapen med likasinnade som har samma frälsare och samma tro. De har fått samtala om olika saker. De har fått svar på frågor. De har genom evangelium blivit glada, ivriga och tacksamma. Och så sitter den där iven i sig för alltid. Nej. Efter en eller två eller tre veckor så börjar det att bli lika svalt igen, så säger de. Första veckan efter läget och kanske också andra. Då var man uppåt och ivrig och glad. Men man ville omvända hela världen. Man ville försöka ruska liv i sin församling. Men vad berodde det på? Var det att de hade fått till det själva? Nej, de hade lyssnat till Guds ord. De hade låtit Guds ord bo rikligen ibland dem. Rikligare än normalt. Och det hade fått till det. Det var Guds ord som hade fått till det. Och är det inte likadant med oss vuxna? När vi har varit på kanske en biblikumkurs eller någon annan koncentrerad kurs där vi har fått mycket Guds ord. Ja, då har vi fått ny lust och ny iver. Och det varar kanske en vecka, kanske två, och så sen är vi tillbaka igen. Ja, det sker det ju. Vad beror det på? Jo, när Guds ord bor rikligt ibland oss, då får vi ny iver och ny lust. Då har vi fått en ny glädje och ny tacksamhet, och det är källan till att vi inte kan behålla det för oss själva. Det syns. Men sen så går vi återigen lite mer på sparlåga kanske, och då blir det inte lika flammande. Så samlas vi igen och så flammar det upp, och så går det lite av och till. Vi kan alltså se att det är bruket av ordet och bröders gemenskap kring Guds ord. Det stärker oss, det hjälper oss, det gör oss ivriga. Och det är precis det som Jesus här talar om. Detta har jag sagt för att min glädje ska bo i er och för att ingenting ska fattas i er glädje. När vi samlas så är det som är det viktigaste, vad Herren har sagt, vad som står i Guds ord. Så vi får på samma sätt som dessa första lärjungar höra vad Jesus har sagt och gjort. Och det ger oss glädje. Det är det som får till det. Hans ord från loven, det får till det att vi inte förtröstar på oss själva. Det får till detta med blygsel över våra synder och våra missgärningar, ånger i biblisk mening. Och hans evangelium, det får till det med tro, glädje och tacksamhet. Och nu som avslutning, när vi ska åka härifrån, så ska jag peka på ytterligare några saker kring detta som nu Jesus här säger. Vi som har fått allt av nåd alena, nu vill jag att ni ska gå och stad och bära frukt. Ni ska gå ut i världen och bära frukt. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, och jag har bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Johannes 15, vers 16. Ja, när vi hör det här så tänker vi, som jag sa förut, ofta lite baklänges. Hur ska jag nu få till det? Och när man tänker så, så tänker man också, det är ju så svårt att missionera och så svårt att tala med andra människor. Då vill jag först säga att det stora problemet med oss, det är nog inte det att vi talar för lite, utan vi talar för mycket. Det största problemet kan vara att vi talar för mycket. Vi har just citerat texter som säger, och de ser era goda gärningar. De ser hur ni älskar varandra och kommer därigenom att prisa er fader som är i himmelen. Och Petrus säger till de kvinnor som är gifta med hedniska män, ni ska vinna dem utan ord. Utan ord. När man är smittad av Kristi kärlek, så ser människor att det finns en omsorg och en kärlek och omtanke hos oss. Det är inte detta att vi behöver skynda oss och knacka dörr och ställa oss och predika för andra. Inte allra först i varje fall. Vad vi behöver är att kanske lyssna till de andra lite grann. Visa att vi bryr oss om dem. Det kommer att visa sig att deras behov och bekymmer är kanske helt onödiga, och de är vilsna och osäkra. Men om du genom att lyssna och inte bara prata och prata, lyssna till dem, så förstår de att du bryr dig om dem och vill deras bästa. Och då kommer du att få tillfälle också att med ord, i ödmjukhet, vittna om din tro. Om ni har kärlek till varandra, säger Jesus, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13, 35. Och Paulus skriver, lev varje dag i kärlek, så som Kristus älskade er och utgav sig själv för er till en gåva och ett offer som en ljuvlig doft inför Gud, i Efesierbrevet 5. Och Petrus uppmanar oss att vinnlägga oss om gudsfruktan med broderlig kärlek. Och, säger han, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. Andra Petri 1. När vi då möter andra människor och ger oss tid att lyssna, så får vi naturligtvis höra massa galna saker. Och vi vill ju inte att någon ska lära falskt, och då blir vi ofta väldigt ivriga att rätta till, att polemisera emot det som är fel. Men då ska vi komma ihåg att om man för snabbt och för ivrigt kastar sig över sin medmänniska när hon tänker fel, säger fel eller gör fel, så hamnar hon i en försvarsposition. Och när en människa hamnar i försvarsposition, då lyssnar hon inte längre. Och du har ingen möjlighet att tala med henne och vinna henne, för hon ska försvara sitt. Och du sätter igång och försvarar ditt. Och så blir det en debatt, en diskussion. Och så säger hon, ja, nu har jag varit och missionerat hos grannen, det kanske inte gick så bra. Vi står längre ifrån varann nu än innan. Nu kan vi inte ens hälsa på varann. Nej, spara på detta med polemiken och akta dig för att få att själv komma i försvarsposition eller att få den du talar med att komma i försvarsposition. Jag tror ni alla har erfarenhet av det, hur lätt man hamnar i det. Och då blir det bara ett diskuterande. Det är också viktigt när vi hör galna saker, vilsenhet, att vi inte riktigt, att vi inte tappar masken då med en gång. Vad hade du väntat dig? Hade du väntat dig att världen skulle vara troende? Skulle vara seende? Du vet ju att den är blind. Du vet ju att det är bara Guds nåd och gåva att se sanningen i andliga ting. Och när du då märker att det är så galet, så är det inte bara klädsamt, det är viktigt, ja nödvändigt, att du kommer ihåg att du själv har tänkt galet. Du själv har tänkt lika tokigt. Och det kan hjälpa mycket om du bara säger det och inte sätter det med en gång på höga hästar, för då driver du in den andra i försvarsposition. Utan du säger, ja, så där har jag också en gång tänkt. Eller om du inte med sanning kan säga så. Du har haft lyckan att sen du var 2 år, om du minns kanske inte längre tillbaka, så har du tänkt rätt och förstått allt rätt hela tiden. Ja, i så fall så kan du ändå säga, ja, jag förstår att du tänker så där. För det är sant. Du förstår att den som är blind inte kan se. Du kan säga att det är naturligt för oss att tänka så där om vi följer vårt förnuft. Om du bara visar en sån förståelse, vilket är något helt annat än att kompromissa i läran. Något helt annat än att acceptera falsk lära. Om du visar den förståelsen, ja, då har du vunnit en som vill lyssna till dig. Och vill höra, vad har hänt med dig då? När du nu tänker annorlunda än vad du en gång gjorde. Eller än vad det mänskliga förnuftet så naturligt vill tänka. Och då kommer du att tala om vad Gud i sitt ord har uppenbarat. Och vad du har fått syn på. Vad Kristus har gjort. Och det är det viktigaste för dig. Och det är målet. Inte att vinna en debatt. Utan att du ska gå därifrån och den människan får höra evangelium. Eftersom det bara är evangelium som är Guds kraft i frälsning. Och har det bara blivit en diskussion, en debatt, om man är i försvarsposition, så har du inte fått chansen att nå fram med evangelium. Och du kan inte uträtta. Eller Herren får inte möjlighet att genom sitt verktyg evangelium upptända tro. Det finns alltså Och det kan vi hämta ur skriften en rad praktiska råd som man bör studera och besinna. Så när jag säger att det inte är du som ska få till det, utan det är Herren som gör det, så betyder det inte att jag menar att vi har ingenting att lära oss. Vi har mycket att lära ur Guds ord, mycket att betänka. Vi kan också tänka på det att när vi nu till stor hjälp för oss har kunnat sammanfatta vad Bibeln lär i de många olika böckerna och kapitlen, vi ställer ihop det, och då blir det enklare för oss, så ska vi samtidigt komma ihåg att Bibeln själv är inte hopställd på det sättet. Bibeln själv är inte systematiserad så att det står på en sida, eller i en hel bok så handlar det om dopet, och sen är det andra kapitel eller böcker så handlar det om nattvarden, och andra ställen handlar om det, utan det är ganska mycket huller om buller. Om vi tittar på evangelierna och på breven i Nya testamentet, så ser vi att det ser inte ut som en katekes. Det ser inte ut som Pipers dogmatik. Det kan vi också lära oss lite grann av. Om vi kommer och knackar dörr, eller vi får tillfälle på ett tåg eller i ett flygplan att samtala med någon, så börja inte att läsa sida upp och sida ner ur en katekes eller en dogmatik. Paulus, Petrus, Johannes, Herren Kristus gör aldrig på det viset, utan talar konkret till den människa i den situation hon befinner sig. Praktiskt och vardagsnära. Är en människa som är hungrig eller törstig och sitter där vid brunnen, så börjar inte Kristus att tala om någonting som inte har ett dugg att göra med vatten och törst om brunn, utan han anknyter till just den saken. Han börjar inte med en föreläsning om utkårelsen, väl systematiserad eller så. Han kommer för den skull inte med mindre lära och mindre sanning, men han lägger fram det i relation till situationen. Och det är någonting också vi bör ta efter och lära oss av, tror jag. Det är också viktigt att när vi är ivriga att presentera det som är så dyrbart för oss, allt vad Gud lär i sitt ord, hela den sunda läran, att vi då sätter varje läroartikel i relation till Kristus och hans frälsningsverk för oss. Så gör Bibeln. När Kristus och apostlarna talar om efterföljelsens kors, till exempel, inte alls som somliga i vår tid säger att efterföljelsen betyder att det blir inget kors och det blir ingen nöd och aldrig någon fattigdom och inte heller sjukdom, utan har du en sann och riktig tro, då blir du rik och du får minst en bil och du behöver aldrig vara sjuk. Nej, det kan hända att vi måste vara mycket sjuka. Och vi måste utsättas för många prövningar. Men när Kristus och apostlarna undervisar om det och säger att det är genom mycket lidande som vi måste ingå i Guds rike, då sätts detta lidande alltid i relation till Kristi kors och verk för oss. Eller när Paulus talar om utkårelsen, eller som vi hörde Jesus gjorde det: ni har inte utkårat mig, utan jag har utkårat er. Så sätts alltid en sån undervisning i relation till evangelium om Kristus. Denna lära om utkårelsen hör samman med Guds obegripligt stora nåd och godhet mot oss. Och den som talar om läran om utkårelsen vid sidan av den saken skapar intellektuella och alla möjliga problem för människor. De börjar att fundera i helt galna banor. Det hör bara ihop med Guds godhet och nåd mot oss. Och den läran kan du därför aldrig ta upp med någon som icke har kommit till tro på Guds godhet och nåd. Om du börjar att tala med en hedning om utkårelsen, så kommer du att missbruka den läran och skapa oerhörda problem för honom. Och tänker han eller hon, jaha, då är inte jag utkårad. Den läran är evangelium till tröst för den som redan har hört evangelium. Och som börjar att tänka, ja men jag får det ju inte till. Eller, ja vi kunde räkna upp många andra läror. Alla hör ihop med Kristus och hans verk och ska bindas samman med Kristus. Och därmed vill jag också stryka under att när vi ska gå ut nu som Kristus har sagt med evangelium, så är det alltså först och främst fråga om att bära fram evangelium så människor lär känna Kristus. Låt oss komma ihåg att för en människa som inte känner Kristus framstår Bibelns läror som motsägelsefulla, konstiga, ja omöjliga. Och därför får vi inte börja vår evangelisation med att tala om att skapelsen skedde på 6 dagar och inte 6 miljarder år. Eller att Bibeln är ofelbar. Eller att gemenskapen vid nattvardsbordet förutsätter samma tro, lära och bekännelse. Hur ska man förstå det om man inte känner Kristus? Man måste inte först kunna katekesen utan till. Eller förstå den läran och den läran och den läran. Och sen så får man tro på Jesus Kristus. Nej, då har vi hamnat i samma villolära som i Galatien. Galatisk villfarelse som man kan kalla den. Att man måste först prestera vissa saker innan man får tro nåden. Nej, först kommer tron genom nåden alena. Och den som så har fått tro, den är också angelägen att förstå och rätta sig efter vad Kristus lär om nattvardsbordet eller om de heliga skrifterna eller om skapelsen. Att först diskutera eller försöka diskutera fram en tro på till exempel Bibelns fulla tillförlitlighet, det sa vi redan första kvällen, det är ingenting annat än rationalism. Tron på Bibelns inspiration och ofelbarhet, som är så självklar för oss och så dyrbar och omisslig, det är dock en följd av tron på Kristus. Ja, det finns många andra praktiska regler som man kan ta upp. Jag tror vi har oerhört mycket att lära och som vi kan lyfta fram genom att se hur gjorde Petrus, hur gjorde Paulus, hur gjorde Johannes. Men det hinner vi nu inte gå in på. Men en annan gång kunde det vara värdefullt att ta upp det. Jag vet inte om det var här som någon sa nästa gång skulle vara bra om man kunde gå igenom apostlagärningarna. Var det i Sverige någon sa det eller var det här? Det kanske inte alls var här. Jag är så vimsig. Jag vet inte var jag är någonstans. Det var någon som nämnde, tänk om man kunde gå igenom apostlagärningarna. Och det är nog inte så dumt, för där får man lära sig mycket. Vad gjorde de nu? Sen de kom ut ur sina instängda rum. Först satt de ju rädda och fick det inte till. Inlåsta. Men sen gick de ut och vad hade Jesus sagt? Gå ut! Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Ni ska vara mina vittnen. Var då någonstans? Överallt. Först i Jerusalem. Och sen i hela Judén och i Samarien och så ända till världens ände. Apostlagärningarna 1 och 8. Hur gjorde de då? Hur gick det till? Jag lyssnar vad Paulus säger till exempel. Gick han omkring och slog folk i huvudet? När han fick se någon som inte höll måttet, pang! Nej, det står, han skriver själv till församlingen i Korint 1 Kor 9. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall vinna några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att det ska komma också mig till godo. Han ville inte förlora evangelium. Han kunde inte förlora evangelium. Han måste ha evangelium också för egen del, sig till godo. Och det går inte om man struntar i de andra, de svaga och allt vad det är runt omkring oss. Så är då syftet med våra kurser och allt bibelstudium, att vi med glädje och tacksamhet mot vad vi har fått, friden vi har i våra hjärtan av nåd alena, ska få lust och iver att gå ut och dela det vi har fått. Och det är inte som en tung lag, utan som en förmån. Ja, någonting som vi nästan inte kan låta bli. Och så finna återigen hur mycket vi inte förstår och hur mycket vi på nytt måste lära oss, så att vi med en gång frågar, när har vi kurs igen? När kan vi samlas nästa gång? Och där vi finns i vår församling, så säger vi inte, ja, det är för ofta att samlas varje söndag till gudstjänst. På nytt behöver vi både lov och evangelium. Vi behöver mycket förlåtelse och få ny lust och kraft att gå ut. Vår systerkyrka i Amerika, den evangelisk-lutherska Wisconsin-synoden, har ju kännetecknats av att med oerhörd iver arbeta med läran. Slå vakt om den rena läran. Hur omissligt det är med läran. Om man låter den rivas upp eller förändras i början bara lite grann, ja, då kommer, som vi har sagt förut, lite surdeg att syra hela degen. Denna kyrka, och i synnerhet på senare tid, har också samtidigt med kampen för den rena bibliska läran intensifierat sitt arbete med att gå ut med evangelium. Man har till och med en särskild professur i ämnet evangelisation vid pressseminariet i Mekong. Och innehavaren av den professuren kommer till Bekännelsekyrkans årskonferens i Örje. Passa på att prata med honom. Han har studerat och studerat om igen apostlagärningarna och breven, ja, Guds ord. Och ni ska se så många goda tips han har. Samtidigt som han vet, och vi också vet det, att det inte är genom teknik och psykologi och tips som vi omvänder människor. Men det är så att ett oskickligt handlande ofta blockerar människor för det enda som kan omvända. Det är inte psykologi och metod. Det är, som vi har sagt flera gånger, bara evangelium. Evangelisationens A och O är Jesus Kristus. Guds gåva. För Jesu Kristi skull är evigt liv av nåd alena, genom tron alena, skapad av evangelium alena. Och nu knäpper vi våra händer. Herre, vi tackar dig för ditt rena ord. Att du har talat till oss direkt när du vandrade här på jorden. Och genom profeter, evangelister och apostlar. Så att vi genom ditt ord och ha din glädje boende i våra hjärtan. Herre, vi tackar dig för att vi har fått frid med vår himmelske fader genom din fullbordade och fullkomliga försoning. Vi tackar dig att du har hört våra böner. Vi har bett dig om, när vi började denna kurs, att du skulle välsigna oss på dessa dagar. Och nu när vi slutar den här kursen, Herre, så vill vi tacka dig för att du så rikligt välsignar genom ditt ord. genom den predikan och den gudstjänst vi nyss har fått ha här, och genom det studium vi har fått ha av ditt ord. Tack för att du har givit oss nytt mod och ny iver. Och vi ber dig, Herre, att den ska sitta kvar mer än en vecka. Driv oss ofta till ditt ord. För vi vet att ditt ord, det får det till. Så att vi inte bygger på oss själva, utan vi flyr till dig och vi bygger på dig. Och det ger oss glädje och lust och kraft. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så får ni åka hem i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.